Då säger vi välkomna till det 99:e Lilla Drevet. En podcast om politik, kultur, samhälle för Aftonbladet Kultur. I Lilla Drevet den här veckan har ni som vanligt mig, Ola Söderholm. Jag har varit med från början.
Glädjens röst.
Det minns inte jag att det var så.
Det var så. Den här podden är lite som ett engelskt glamrockband som hade hits på 70-talet. Men nu turnerar på svenska stadsfestivaler med bara en originalmedlem. Alltså jag. Plus då ett par inhyrda trötta studiomusiker, Moa Lundqvist och Simon Svensson.
Du sätter alltid en så positiv stämning direkt. Det är din bästa egenskap.
Hörrni, nu ska vi rocka röven av gatufesten i Sundsvall.
Ja, men vi tycker det är jättekul att få åka i Sundsvall. Det är mer du som är lite deppig.
Ja.
Jag är skitglad för jag har aldrig fått göra detta.
Jag minns när jag snortade kokain från Brigitte Bardot på 70-talet eller någonting. Nej, men hörni, nu ska vi ha roligt.
Ja, visst.
Man är lite utmattad efter den stora Palmemordet, 30 år bonansan.
Ja.
Det var en hel del, ja, som pågick.
Vi kan säga, det är tisdag när vi spelar in, så att vi har det mera färskt i minnet. Ni kanske har glömt allting när ni har det här på fredag.
Men jag tycker det är roligt, det blir för och det blir emot. Man kan vara för och man kan vara emot.
Palmemordet?
Ja, till och med Palmemordet kan man vara för.
Det finns väl en övervikt på mot?
Ja, men, ja. Ja, men okej, Palme då? Att man kan hitta för och emot även i det här mordet då. Mm. Alltså, tycker du Palmes utrikespolitik var bra? Då ska du få höra här.
Okej, okay, så du tycker att det var spännande så att man kunde vara för eller emot sossar. Det var en insikt du fick här.
Ja, men 30 år efter Ikea-mordet, då kommer det vara samma sak. Jag vet inte.
Nej, men jag tycker att det är rätt starka känslor som rörs upp. Att jag tycker att man kan vara för eller emot sossar på ett sätt. Men man känner också lite grann, i och med den här ikoniseringen av Olof Palme, känner man hur vi alla är sossar. Att det är ett sammanhållande kit som fyller den funktionen religionen kanske gör i andra samhällen. Att även om man är en icke-praktiserande och icke-troende sosse, så är man det någonstans ändå.
Mm.
För det är för inprogrammerat i vårt kulturella DNA.
Oh ja.
Om du är uppvuxen katolik men icke-troende, så är du ändå någonstans katolik. Det sätter ändå igång något i dig med ritualerna och Jungfru Maria.
Mm.
Du känner den stora nåden. Att du är sedd. Att du är en del av ett större sammanhang bortom tid och rum.
Ja, jag känner igen det här med vad har du med Palme att göra?
Ja, men så är det för oss att se dokumentärer där Palme säger fy till olika diktatorer. Då känner du att du är speciell, för du är svensk och du vet lite bättre än andra människor.
Och jag är lite sosse.
Vi är inte Guds utvalda folk, vi är modernitetens utvalda folk. Vi har en religiös tro på vår icke-religiositet, att vi vet lite bättre. Ja, men att även om man är emot då, på något slags intellektuellt plan, så bara finns det här som en del utav en i ens... Jag vet inte vad det är.
I ens själ.
Ja. Och i den här religiösa liturgin finns Palmemordet som urtraumat.
Mm.
Det är som judarnas fördrivning ur det heliga landet.
Varför inte Jesu död?
Jag ville ha judarna den här gången.
Okay.
Det är urkatastrofen som alla olyckor därefter springer ur.
Mm.
Som den stridbara vänstersosseaposteln Daniel Suhonen beskriver det. Han beskriver i Studio 1 hur han som 7-åring vaknade på morgonen natten efter mordet.
Oj, oj, oj.
Jag kommer ihåg den där morgonen när man trodde att man tassade upp till Godmorgon Sverige, tror det var, som gick då på lördagar. Och liksom limpmackor och kaffe, men som föräldrarna då, men istället satt de liksom och höll om varandra och grät, och jag tror morsan sa sådär: de fick honom.
De fick honom.
Vad synd att man till att det var hans föräldrar som åt limpmackor och kaffe. Jag hade sett
det. Det var en sjuårig
Daniel sitta och dricka kaffe.
Men man känner att det här har ju Daniel Suhonen hittat på. Eller han tror nog själv att det var så. Mm.
Ja, men absolut.
För att han är så stark i tron. Mm. Jag tror han får sådana här stigmata varje 28 februari. Börjar blöda från de ställen på kroppen där skotten träffade Palme. Mm. Så jag tror hans minne spelar honom ett spratt, för det passar så bra in i berättelsen. Allt beror på att de fick honom. Mm. Alla eftergifter mot nyliberalismen, varför? För att de fick honom. John Bauer gymnasiet, varför? De fick honom. Mm. Daniel, de fick honom. Vad är det, mamma? Varför hände hemska saker som Karema och Robinson, Jan Emanuel? De fick honom. Ja, men, och det här är ju rituellt, skulle jag säga.
Ja.
Och grejen med ritualer är att de skapar ordning utan förståelse. Att du behöver inte förstå varför det är så här, men om du bara tror på det och lever efter det, så blir det bättre för alla. Mm. Alltså så är det med religioner, att det skapar ordning så. Alltså det är svårt logiskt att förstå varför alla problem beror på att de fick honom. Precis som det är svårt att förstå varför alla problem består i en fördrivning från Jerusalem 70 år efter Kristus. Men du behöver inte förstå, du behöver bara tro. Mm. Om vi alla bara tror, så blir det en fungerande religion som skapar ordning och sammanhållning.
Kan det bli så att våra barn kommer förneka Palmes existens? Och så kommer de att säga, jo men han fanns. Det är vi helt säkra på.
Men han blev inte skjuten.
Nej.
Han fanns, men vad han gjorde, alla de här myterna och berättelserna. Han sa inte så där om Franco.
Nej, satans mör. Nej. Det var hans barn som skrek det och till sin pappa.
Det där var ju någonting som skrevs långt efter hans död. Utan människor som inte riktigt hade koll på vad som hade hänt. Ja, men det är möjligt. Det är väl något som kommer ebba ut efterhand, antar jag, blir mer och mer utspätt, den här religionen. Men den är fortfarande rätt stark i vår generation.
Glad att du sa att det var kultur där i början det här programmet, för nu blir det kultur, mina vänner.
Okay. Vad härligt, jag älskar kultur.
Ja, men det glädjer mig, för då kommer du bli glad nu. Jag var på bio med mitt barn här om veckan.
Oho.
Jag har barnfilm, så har många barn i publiken. Och biokillen, ni vet att det står en biokille nu för tiden.
Ibland har de en biokille,
ja. Man vet inte när.
Som presenterar filmen, ja. I princip.
Det är så konstigt. Han sa, för han hade utländskt ursprung.
Ja.
Så sa han, hoppas att ni ska njuta av tv, tror jag han sa.
Ja.
Och det blev lite tryckstämning. Alla föräldrar skruvade på sig. Hoppas, ingen märkte det här, sa vi. Ett barn ropar, film heter det.
Ja.
Inte konstig stämning alls.
Det är det som är skönt med barn.
Att de är rasister.
Ja.
Nej, men deras rasism är liksom bättre än när vi vuxna är rasister. Mm. För han tyckte det var underbart. Han sa, ja, film heter det, så han. Och så blev det bara kul.
Så det var bara, varför tog inte jag chansen att vara så där skön? Tänkte du då? Som det jävla barnet.
Ja. Det kommer handla lite om rasismen här, för det var en Disney-film, tror jag. Det är så svårt med alla företag nu för tiden. Lättare för när tecknat betyder Disney. Och tvärtom. Ja. Nu för tiden så kanske det inte ens heter tecknat.
Animerat oftast, va?
Ja, eller målat, tänkte jag att det här var. Det var en målad film. Den heter Zootopia. Och jag kan ha fel här. Jag tittar på dig nu, Moa.
För att jag är född 91.
Ja, så du har säkert sett fler Disney-filmer än jag. Men min spaning om Disney-filmer är att förr så var de inte så himla uppfostrande.
Nej, jag kommer inte ihåg något jag har sett. Så därför kan jag inte svara på.
Ja, men då kan vi säga det att filmer från USA har inte varit så uppfostrande innan, men den här filmen var så oerhört uppfostrande. Man skulle lära sig vara en ordentlig människa.
Mm. Okej.
Okay. Jag minns bara Lejonkungen som hade ett tydligt antidemokratiskt budskap om monarki och kungligt envälde och födas in i sin position.
Just det, rättmätiga konungen som även Sagan och ringen har, som alla älskar så himla mycket.
Mm.
Jag upplevde att Zootopia var precis som svenska barnprogram för 70-talet var. Att det var budskap, dialog, metaforer, voice over, hela tiden. Och det är inte så viktigt om ni är trend eller inte, för jag tänkte ändå bara prata om själva budskapet. Zootopia då, det är en stad, tror jag, om jag fattade filmen rätt där i alla fall. Och en stad där alla djur kan bo. Rovdjur, sida vid sida med, vad heter den andra gruppen?
De som inte är det.
Ja, vi kan kalla dem
vegetarianerna.
Då. Det var väldigt fint, för girafferna behöver mer utrymme än tigrar till exempel.
Mm.
Men då hade de särskilt anpassade saker för det, affärer som var så, oh, här passade för giraffen. Och det tolkade jag var liksom att det var som en handikappsanpassad stad.
Mm.
Att det var
anpassat för olika funktionsvariationer.
Perfekt. Mm. Tågen hade olika storlekar på dörrarna. Det var liksom inget konstigt med det, utan det bara var så. Och det såg ju snyggt ut och bra. Så skulle vi också kunna ha det, upplevde som filmen sa till oss. Jag gissar att toaletterna var anpassade också, oavsett vilka behov du hade. I början av filmen så blev en kanin polis.
Aha.
Alla sa, kaniner kan väl inte bli poliser? Mm. Vi passar inte till det. Jag tolkade det som att det var en metafor för kanske svarta eller homosexuella eller något sånt där.
Mm. Eller handikappade. Eller kvinnor.
Eller kvinnor kanske, ja. Ja, men det var något att man fick inte säga till kaniner att en kanin var söt.
Ja, då var det som kvinnor. Alltså att kaninerna var
kvinnor. Nej, för hon sa att vi kaniner själva får säga att vi är söta. Ja. Men det blir konstigt när du säger det.
Som
är det
tjejer.
Som kvinnor också?
Som tjejer. Ja.
Så jag får inte säga att du är söt.
För
du...
Nej, jag får säga det själv bara.
Okay.
Det är regeln.
Ja, då är det kanske kvinnor.
Så det var nog det de försökte visa på.
Kaninen blev polis till slut. Den första kaninpolisen någonsin. Det knorrades, vet ni. Mm-hmm. Är du inkvoterad, sa någon.
Ja.
Kaninen själv sa, I'm not a token bunny. Och det här var 5 minuter in i filmen och jag kände lite att den här analogin eller metaforen håller liksom inte, för kaninen var ju för liten. Andra poliserna var elefanter och noshörningar och lejon. Om den här kaninen var en metafor för en minoritet, så var det en jättedålig minoritet, för jag kände ju så här, nej, du ska inte vara polis.
Du blev inte trygg av att tänka dig att kaninen var polis.
Nej, jag kände mig väldigt otrygg om den skulle rädda mig, som det nu var ändå en metafor för en kvinna. Då kände jag så, nej, kvinnor ska inte vara poliser, var känslan jag fick.
Ja, det blir ju lite att befästa skillnaderna, den här analogin. Mm. Att vi är inte alls olika svarta och vita människor, vi är bara som elefanter och kaniner.
Ja, att,
var helt olika.
Ja, det var så jävla sjukt. Och kaninen skulle jaga bovar som hade jättestora tänder, och det gick ju inte.
Nej.
De var lite snabb såklart, men det kommer inte så långt med. Jag ville ju heja på kaninen, för det var huvudpersonen där, men nej, kaninen ska nog inte vara polis. Så efter 5 minuter var jag då homofob eller misogyn. Tack så mycket för det, Disney. Okej. Fint budskap till barn var det kanske, du kan bli vad du vill, även om alla säger att det är omöjligt. Tråkiga gubbar som jag säger, det går inte. Fine, budskap. Om man nu tycker det är viktigt med budskap i målade filmer.
Och budskapet då att vi är inte alls olika. Vissa är bara 8 gånger större än andra och har mer utvecklad hjärna. Och,
ja, just, men jag tror att kaninens föräldrar sa att du kan aldrig bli polis. Och alla sa att det går inte, och så blev hon det ändå. Så var det ändå lite fint kanske, trots att det finns surgubbar som jag. Men det fanns fler budskap, till exempel att vi alla har fördomar, men att vi måste lära oss hantera det här fördomar.
Ja.
Det var ju ganska bra. Hur visar man då rasism i en film med djur? Kanske att olika hundraser har olika åsikter om varandra kanske? Eller
att... Tror att det var en lektion det här med att han sa tv innan där? Om fördomar?
Ja, kanske. Det passar väldigt
hur dåliga alla vuxna var på att hantera sina fördomar och bara drabbades av konstig skuld.
Just det. Det står en kanin där framme.
Det började redan där.
Performance art.
Var det kanske att pitbulls blev trötta på att bli trakasserade av polisen? Nej. Här kommer vi till nästa problem då med Disneys metafor. För att rasismen och fördomarna i filmen var så att arterna hade olika kännetecken. Mm. Man fick som sagt inte säga att kaninerna var söta, då var man rasist. Rävarna hade någon grej med att alla sa att de var sluga. Mm-hmm. Men det var då en räv sa, inte alla rävar inte sluga.
Sa en räv det?
Ja, eller han kände sig så himla utpekad jämt, för ingen litade på honom.
Mm.
Och det var så synd, för han var väldigt snäll. Men alla bara, åh, typiskt rävar kom här och var så sluga.
Ja.
Vissa rävar var ju sluga. Och då var ju budskapet av för att alla trodde att de var det. Så var det någon räv som bad om ursäkt då. Åh, alla trodde att jag var det, så därför så är jag det.
Det fanns inga socioekonomiska förklaringar?
Nej, det var nog mer det här. Alltså, om du säger att det är det, så blir alltså,
om
det
om vi tar hänsyn till klass, hur mycket liksom av den här räveffekten återstår då? Om vi tar hänsyn till djur i samma samhällsklass inom andra grupper?
Nej,
inget sånt.
Det kanske var för att det var en amerikansk film då.
Så ja, man inte har en blind fläck för det.
Mm, precis. Man fick inte klappa får på ullen och säga att det var mjukt. För det var fördomsfullt.
Det är som en så analogi till det med svart hår kanske. Ja, att folk kanske håller på att tafsa på afrohår.
Allt som är kul med djur fick man inte påpeka. Ett ganska tråkigt samhälle kan man säga. Hör nu blir jag sån igen. Får man inte säga korvryttare om homosexuella, va? Jävla samhälle. Filmen gjorde mig till sån himla... usch, jag tycker inte om mig själv. Det var så himla jobbigt. Men man fick tycka att sengångare var långsamma. Den typen av rasism var helt okej. Ha. Då fick man säga så, åh, vad långsamma ni är! Fick man skrika till och med.
Vad sengångare är asiaterna då, i analogin? Att det är så mycket mer accepterad rasism?
Nej, att det alla var på... sådana som jobbade kommunalt, tror jag.
Okej.
Den värsta rasismen var i alla fall att de här vegetarianerna var rädda för rovdjuren. I den här filmen så var det 1000 år sedan de slutade äta varandra. Men det satt ändå kvar liksom djupt rotade i de här, och det tyckte filmen var förskräckligt. Jag tyckte att det var ganska rimligt. Dessutom var det några rovdjur som blev helt galna och började äta smådjur liksom. Och då blev det en stor grej i den här filmen. Inte alla rovdjur, det handlade om enstaka individer. Och så fick man se på tunnelbanan hur en gazelltant flyttade sig lite när det dök upp ett lejon.
Ja.
Mm. Och jag bara, men det är väl inte så konstigt. Det är klart att man är rädd för ett lejon om man är gazell. Så blev jag rasist. Homofob, misogyn och rasist. En räv och en kanin var bäst så helt plötsligt. Men så då, när
ingen anledning att vara rädd. Men det var gazell och anledning att vara rädd för lejon. Är det ett sånt budskap till, ja, var, som ditt barn, ditt lilla barn, ja, fick
jag
lära
sig? Jag vet inte exakt vad de ville lära mitt barn här. Den där kaninen och räven som var bästisar då. Och sen så då när rovdjuren blev tokiga så råkade kaninen säga det kan ju bero på biologi. Ha. Och då blev rävkompisen så himla ledsen och arg. Och han bara, va? Det var som när Bosse Hansson sa svartingar. Han bara, jag kan inte fatta. Sitter fördomarna så djupt i dig att du inte ens fattar att du är rasist när du säger att det handlar om biologi, att djur äter varandra. Vad svårt. Ja, i alla fall. Ett rovdjur blev av med jobbet för folk tyckte det var lite obehagligt med ett rovdjur som satt i receptionen.
Ja.
Jag gissade att man skulle tänka, nej, fy vilka fördomar. Men jag bara, det är klart som fan ett rovdjur inte kan sitta i receptionen. Vi kan inte ha rovdjur i receptionen, för helvete. Smådjuren blir ju rädda. Ja, så mitt tips är, se inte den här jävla Zootopia om du inte vill bli då homofob, funkofob, rasist och allmänt oskön gubbe som inte tycker att man ska sträva efter sina drömmar. Men sen så var det precis som du sa, jag funderar som över om för i början tänkte jag, nej, inte en sån här budskapsfilm, sån här tråkiga budskap att man ska vara snäll. Mm. Men det kanske var tvärtom. Det kanske var en reklamfilm för Donald Trump.
Ja,
akta för mexarna. Ja, det går inte.
Det blir kollaps.
Ja, men det är väl någon sån där kritik som kan vara mot identitetspolitik, att ifall man betonar det för mycket så hamnar man på samma sida som rasisterna till slut, för att man pratar så mycket om essentiella skillnader mellan grupper.
Mm.
Och här verkar det som att man tar lite för långt om man säger att det är som olika djurarter.
Jag tycker olika, det är jättesmart olika att använda så djurvärlden för att visa hur knäppa vi människor är. Mm. Men just rasism kan man inte använda djur, för där blir det ju rätt på något sätt då.
Ja. Ja, exakt.
För djur är faktiskt jätteolika.
Vi ska bara använda det här djungens lag, har vi tänkt. Den bästa grejen att använda för att visa att hur fel det är med rasism.
Vad sägs om det senaste Transatlantic Trade and Investment Partnership nytt? Ett rungande ja, senaste TTIP nytt.
Okay, det är ett ja, kan jag bjuda på. Mm.
Nu åker vi. Jag har gjort en häftig spännande jingel så att inte någon ska stänga av.
TTIP. It's an opportunity for all of us.
Transnational capital.
Jag tror ju på den amerikanska marknaden.
The dirtiest trade deal in Europe's history.
TTIP.
Pretty cool. Nu vill man inte stänga av bara för att det ska snackas frihandelsavtal, va?
Alltså musiken var tuff, men det som sades var tråkigt.
Men kände du inte till den musiken att man ändå drogs med? Okay. Man vill veta mer. Vadå? Mm. What's going on?
Man kände som att man var på ett sexigt party.
Ja, visst. Med visst,
mycket rök och strippor kanske. Och burleska. Burleskt utklädda människor.
Precis, en strippa i en EU-flagga kanske.
Ooh.
Jag har ju pågått lite om turerna kring frihandelsavtalet mellan EU och USA innan, men haft lite svårt att uttrycka mig eftersom att man låter som ett vitt svenskt reggaeband om man pratar om storföretagen och liknande. Jag har berättat om att det är ett problem för mig, men nu börjar det vända. Nu börjar det vara lite chikt igen. Jag känner vinden i håret. Man blir liksom inte längre en mem där man har en foliehatt om man pratar om överstatliga investeringsrättsdomstolar. Utan nu är det lite sexy och cool. Tack Gud för det.
Folk kan inte höra skillnad på dig och chemtrails miljöpartisten när du pratar om det. Att det är det låter likt. Man hör inte riktigt på orden, men man hör på bruset av ljudet från den som pratar. Och det känns som att det är samma.
Men nu är det lite cool, och det är tack vare alla nya hippa marxistekonomer och Bernie Sanders och Josef Stiglitz bland andra, en ekonom. Mm. Kul för oss som läser om TTIP. Den 12:e rundan av förhandlingarna kring frihandelsavtalet avslutades just i fredags, och EU meddelade att det går segt. tråkigt, jobbigt. Sen outhärdligt faktiskt.
Det är segt.
Det är jävligt, rent ut sagt. Men de ska försöka öka tempot och hinna skriva under innan året är slut. Det sa de förra året också.
Herregud, är det den tidsramen vi har?
Ja, de vill göra det innan Obama avgår, för att då, de vet inte vem som kommer bli nästa president, och det kommer ta jättelång tid om de inte får igenom det innan Obama.
Jo, för att, försvinner. Även om det skulle bli Trump, så är han, även om han är höger, så han emot sånt. Ja, han är så här för protektionistiskt. Yes. Han vill typ hålla på som Putin med ekonomin och bara kontrollera
han
naturgas.
Han skulle aldrig och gå med på TTIP. Och inte så många andra heller. Clinton är också ganska negativt inställd, och Sanders hatar det ju som satan.
Oj.
Nej, jo, men lite så. Ja. Det här är ju förhandlat sedan 2013. Och tanken är att ett sånt här avtal ska underlätta handel mellan EU och USA. Skapa världens största frihandelszon.
Men går det trögt för att folk håller på att protestera?
Exakt, för att det är inte bara att man ska ta bort handelshinder, utan det är också att det ingår ett regelverk för investeringsskydd. Det är det som har blivit liksom jätteomstritt. Det är ett investeringsskyddsmekanism som kallas ISDS, Investment State Dispute Settlement, som har då fått enorm kritik. Folk har varit vansinniga och det har hejdat förhandlingarna.
För som att
det
vanliga människor protester. Som jag på stan.
Precis. Mm. Det har faktiskt varit så. Men i korthet då kan man säga att ISDS innebär att man lagstiftar om investerares rätt att stämma stater på sin beräknade vinst. Om till exempel en stat inför regleringar för att skydda miljön, och så kan inte det företaget göra den vinst de hade tänkt, då kan de stämma en stat på det de tänkte att de skulle få.
Wow.
Ja, och,
att man tänkte förstöra ojnare skogen och få massa pengar, och sen så fick man inte förstöra den, och då måste staten, måste svenska skattebetalare betala det företaget
till Lundin Oil.
Exakt. Och då ska de här fallen lösas i internationella skiljedomstolar, där det funkar så att varje sida får välja varsin typ jurist som kallas för arbitrator, som är en slags specialadvokat som tjänar $3,000 per arbetsdag, och så ska de advokaterna lösa det då bakom stängda dörrar. Så var tanken med det ursprungliga ISDS-klausulen. De här liksom rättegångarna kostar i genomsnitt $4.5 million, för det finns redan nämligen. Det är ganska vanligt faktiskt, och blir vanligare och vanligare med sådana här fall där investerare stämmer stater på grund av regleringar. I 60% av fallen är det på grund av miljö relaterade regleringar.
Men de stämmer för att man förlorar pengar på grund av miljölagar.
Precis, som det finns ett känt exempel till Kanada, där ett företag som heter Lone Pine Resources har stämt Quebec för att Quebec införde ett moratorium för fracking. För de var så här, vi måste bara kolla hur det var med fracking, om det var kanske lite dåligt. Och då förlorade Lone Pine pengar under den här tiden när de undersökte om det var så att alla giftiga kemikalier verkligen var så giftiga. Och det var ja. Så då har de stämt dem. Och Philip Morris har stämt Uruguay för att de försöker minska rökningen genom att ändra cigarettpaketen. Philip Morris stämmer alla som försöker ändra cigarettpaketen. Och så vidare. Vattenfall har stämt Tyskland för att Tyskland vill fasa ut kärnkraft. Som Vattenfall hade tänkt ha.
I Tyskland.
De hade tänkt tjäna pengar ju.
Och det låter ju knasigt, för vi tycker att nationer är mer värda än företag. Men nu börjar jag tänka att det kanske är helt knäppt.
Det kanske är lite knäppt.
Företag kanske är mycket mer värda än ett land.
De har i vissa fall mer pengar. Uruguay har till exempel inte råd med rättegången mot Philip Morris. Eller de hade jättestora ekonomiska problem för att Philip Morris är svinrika. Men så att det här blir vanligare och vanligare. Det som skulle skiljas med, om det skrivs in i TTIP, så skulle liksom nästan 50 000 till företag ha möjlighet att göra det här. Och alla länder som är med i EU skulle vara uppsignade för detta för resten av livet. Om man inte går ur EU. Så att det blir liksom, det är därför det har varit upprörda känslor också, för att det är en väldigt ovanlig rättighet att få ha i ett samhälle eller en värld generellt, att liksom få stämma någon för något man hade tänkt att man skulle få.
Vad jag vill kunna göra.
Jag blir
så ofta besviken när det inte blir som jag tänkt.
Ja, men exakt.
Och då är det liksom, blir jag så oförlöst, men om jag bara hade fått stämma någon.
Det hade varit så skönt, så himla trevligt. Man kanske hade tänkt att man ska tjäna jättemycket pengar på att sälja hemmatryckta t-shirts med tryckfärg som ger aggressiv hjärncancer. Men det var inte olagligt när man började. Ingen visste att det liksom gav aggressiva tumörer som slår ut allt känt liv. Och sen upptäcker någon jävel det, va? Så förbjuds det. Och så hade man ju tänkt att man skulle få $1 million.
Man har inte ens börjat göra det, man har bara tänkt det.
Man har tänkt det. Man kanske investerat 500 kronor. Men man hade tänkt att man skulle få ut 1 miljard kronor.
Jag hade tänkt att vi skulle ha lite trevligt på julafton.
Ja, det blev inte så. Det stämmer, alla inblandade. Investeringsskyddsmekanismer ingår i jättemånga bilaterala avtal redan, och då är det till för att skydda investeraren. Och det behövs ofta också då när man handlar med länder där man inte litar riktigt på att det finns kanske ett bra juridiskt system, eller där man misstänker att det kanske sitter liksom flumbrallor i regeringen som inte vill att man ska slå ut 900 djurarter med sin investering, till exempel. Kan det krävas. Men många organisationer, privatpersoner och företag är ju som sagt otroligt, otroligt upprörda över det här förslaget med ISDS. Mekanismen i TTIP. Panikslagna kanske nästan är ett bättre ord. Mm. Det är liksom demonstrationer med hundratusentals människor. Det är 3,3 miljoner som har skrivit under ett upprop för att stoppa den här mekanismen.
Det är det ändå.
Aktivistgrupper blockerar möten. Wikileaks håller på att läcka hemliga dokument, för mycket av förhandlingarna sker i tystnad. Mm-hmm.
Men inte här i Europa väl?
Jo, ja, det är det här som är intressant.
Ja, man märker. Det har inte varit på tv en annan gång väl?
Nej, i Sverige är det inte riktigt samma stämning. Man kan säga att i övriga Europa så enas folk mot det här. Folk går ut på gatorna. Stämningen är lite kanske, om man vill illustrera med en låt så skulle jag välja den här låten. I övriga Europa. Men det är inte riktigt den stämningen kanske vi har i Sverige. Att vi sjunger tillsammans.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tillsammans på gatorna för att stoppa ISDS.
The beating of the heart echoes the beating of the drum.
Nej, inte riktigt så. Jag försökte hitta en låt som skulle kanske passa mer i ett svenskt kontext, och då var den här det jag kunde komma fram till. Well, I can't control the universe. Cause I'm only a man. And I may read the papers, but it won't tell me who I am. And if you really need a new philosophy, well, there's one that makes sense. The one I profess. I say, hey, whatever. Det är en pyttelite annan stämning i just Sverige, vilket är lite konstigt egentligen, för att det här frihandelsavtalet kommer påverka alla länder i Europa om det går igenom.
Men det är det för att svenskar är lite dummare än andra folk då?
Inte.
Att det är för att när något är lite tråkigt och krångligt. För det känns som att det finns en vilja att hålla på med politisk pepp, men det får inte vara mer komplicerat än backa Sara för att Sverige ska kunna göra
när
det.
När var de här Göteborgsdemonstrationerna? Det var väl mot exakt det här som man sa... frihandelsskit.
Då var det ju på G ändå. Ja. Var det,
men det var typ 2000 eller när var det? Ja, 2004. Jag kommer inte ihåg.
Nej, men det är i alla fall, man kan i alla fall se att det kanske inte är riktigt samma uppslutning i Sverige. Men det som sagt lite speciellt också för att det är en svensk politiker som jobbar mega mycket med det här i EU. Och det är ju handelskommissionären Cecilia Malmström. Hon är ju frontperson för hela, för alla förhandlingar.
Är hon för?
Ja, det är hon. Fast hon är också för nu att liksom anpassa den här mekanismen lite, för att de kan inte fortsätta eftersom att protesterna är så himla stora.
Men hur går det i de här målen? Är de öppna fortfarande, eller har Philip Morris vunnit mot Uruguay? Eller vad utslagen blivit?
Jag vet bara att generellt, 95 så fanns det tror jag 5 fall. Och nu finns det ungefär 600 sådana här fall som pågår. Så att de ökar jättesnabbt, och ungefär 60% så vinner investeraren. Mm. Och i de 40% av fallen där staten vinner, så vinner de ju fortfarande inget. För de kan ju aldrig stämma en investerare. Utan det enda de vinner är att inte betala 500 triljarder dollar till företaget.
De bara betalar 500 triljarder för rättegångskostnader.
Exakt, av skattepengar. Mm. Så det är det jag vet. Och sen de här fallen tar ju ofta jättemånga år också. Mm. Men det verkar vara som att det går ganska bra att stämma. Och sen så är det ju då att de här särskilda juristerna som jobbar med fallen, de tjänar, de har inte en månadslön, utan de tjänar pengar per fall. Så att man kan också säga att om man tjänar $3,000 per dag, mm, är det en jättebra idé att uppmuntra fler att stämma så att man kanske får ett till jobb. Det kan man ändå säga utan att vara en total cyniker, för det verkar vara lite så. Lite
men att så det finns en sån morot där.
Ett litet incitament. Och den, hela den här typen av skiljedomstol har blivit en egen big business. Det är enorma summor pengar som rör sig.
Ja, det är verkligen att vara en sån jurist som bara jobbar för Philip Morris och stämmer olika fattiga länder i Latinamerika.
Försöker sätta jobbar dit för Uruguay
jobbar för SIG-företag.
Att alla ska få cancer.
Det är svårt för oss att tänka sig, vi som bor på Möllan i Malmö.
Nej,
det finns inte ens i vår del. Vi som är sossar i grunden.
En härlig bad boy karaktär att bara ta. Och bara gå runt och är den här människan.
Ja.
SIG-lobbyisten som håller på. Plundrar skattekassorna i fattiga länder.
Men Cecilia Malmström är ju som sagt då boss, master, lady, headmaster. Mm. Så hon är ju på G. I hösten så försökte hon och hennes kollegor liksom dämpa den här massiva kritiken mot ISDS. Cecilia förstod att det var en jättedålig stämning eftersom att folk skrek och kastade saker efter henne kanske. Men inte efter henne, men på kommissionen kanske. Och hon sa även att ISDS has become the most toxic acronym in Europe. Så hon hade förstått att liksom...
Och då har vi ändå ISIS.
Ja, precis. ISIS finns, men ISDS är det som är. Men, så då löste de det här problemet genom att döpa om ISDS till ICS. Svårare att säga är det ju.
ICS.
Klassiskt trick. Rebranding kan man säga. De gjorde några liksom små förändringar också. Det här är då en förkortning för Investment Court System. En annan version av ISDS kan man säga. Där de här advokatpersonerna inte väljs av de olika sidorna, utan att de liksom finns på någon lista. Så att man får inte välja dem själv. Och så ska det vara mer transparent. Det ska vara en bättre sorts domstol. Fortfarande dock en överstatlig domstol där de här ska avgöras. Så själva mekanismen är kvar. Men så det här var Cecilia Malmström och hennes kollegors reaktion på den här massiva kritiken. Alltså att döpa om det, rebrand, göra en jätteliten liten förändring. Som också gjorde att hela näringslivet blev fullkomligt vansinniga. Både i USA och i Europa.
Vad var det de blev så arga på?
För att det ska vara lite mer transparens i de här skiljedomstolarna. Så USA var så, usch vad äckligt, hur kan ni försöka urvattna våra rättigheter? Svenskt näringsliv blev förbannade på den här kommunismen egentligen.
Man får stämma dem på samma vis fortfarande.
Precis, att det är fortfarande liksom, samma typ av mekanism.
Men det är liksom när de här människorna sliter av sig maskerna, vi tog deras ansikten och sätter huggtänderna då i olika... latinamerikanska bönder, så vill de inte ha transparens på det.
Nej, det vore konstigt om de ville ha det nästan. Men det är i alla fall där vi är i nuläget.
Där lät jag som en svensk reggae-artist.
Du ser hur lätt det är att
handla. Yxig satir.
Du ser hur lätt det är att handla. Blodsugarna. Det är omöjligt. Blodsugarna som sitter på makten. Ja,
du får den metaforen till Bakto.
Och sen går ni båda ut och tar en cig här från Marlboro och bara...
Exakt.
Det är så gott ändå.
Men det var bara det jag ville berätta om. Senaste TTIP-nytt undertecknat Europas yngsta TTIP-korrespondent som är jag.
High five.
High five.
Wall Street. Blodsugare. Babylon.
Bättre rhymes. Det är mycket med att de är mätta medan de svaga bär upp de starkare kanske. Någon sån text.
Det är de vi pratar om nu, va? Som sköt Palme.
Precis, varför har det här TTIP hänt? De fick honom. De fick honom. Daniel Suhonen, varför har det här hänt? Säg varför det har hänt.
Han hade ju ringt upp Cecilia Malmström och bara, fy.
Hade Palme levt här så hade han ringt och sagt fy, så hade det varit bra. Så.
Ja, hade amerikanerna fattat.
US Chamber of Commerce.
All globalisering av kapitalet som pågått de senaste 3 decennierna. Hade bara Palme levt så hade det stoppats.
Fy.
Med ett ord. Det är inga större krafter som är i rörelse än det att Palme dog.
Nej.
Det är inget mer med världsekonomin än så.
Det är det vi vet i Sverige.
Jag tänkte vara lite personlig nu.
Snyggt.
Jag tänkte nu läsa lite ur ett brev skickat från Hangöfronten den 15 oktober 1941.
Okay. Vilken front?
Hangöfronten.
Hangö.
Hangöudd ligger i södra Finland. Mm. Och där fanns ett frontavsnitt under det så kallade fortsättningskriget. Det svenska Finlands frivilliga stred mot sovjetiska trupper. Mm. Och brevet är skrivet av en officerare i svenska frivilligbataljonen och är adresserat till min morfars föräldrar i Karungi i Tornedalen.
Nu blir det personligt.
Och det har skickats med anledningen av att min morfars bror, Karl Söderholm, har stupat. Mm. Jag läser sista delen av brevet som beskriver Karls sista ögonblick i livet. Eder son deltog i släckningen av en eld ryssarna anlagt med handgranater. Ryssarna besköt då släckningsmanskapet med artilleri, men Eder son fortsatte fullkomligt oberörd i upprätt ställning släckningsarbetet tills han blev träffad. Döden inträffade omedelbart. Eder son var en av de bästa typer för den ras vi med stolthet kallar den nordiska. Jag ska alltid bevara honom i mitt minne som en av mina bästa män. Löjtnant Ragnar Dunkers, Hangöfronten, 15 oktober 41.
Wow. Det är
starkt.
Och det är ditt blod.
Det är det här jag bär med mig.
Mm.
Stå oberörd upprätt under artillerield.
Jag tänkte mer på det där att du var det finaste ur rasen.
Jag är en del i en lång rad av de bästa typer för den ras vi med stolthet kallar den nordiska. Typer som försvarat Norden mot de framstormande slaviska horderna. Gett sitt liv för att bolsjeviksvinen inte ska få lägga beslag på Norden. Allt detta börjar med mig.
Ja.
Och vad händer då i Melodifestivalen?
Oh, nej. De svek den.
Vad gör de?
Karl dog förgäves.
Normupplösarna, postmodernisterna på SVT. De tar bort Norden ur nationalsången. De ändrade jag vill leva, jag vill dö i Norden till jag vill leva, jag vill dö på jorden.
Ja.
Jorden. Lika gärna Ryssland då, antar jag. Var alla offer förgäves. Dog alla för ingenting.
Men alltså, det här var väl, kan vi inte vara överens om att det var lite töntigt att de sjöng jorden?
Ja, eller det var en lätt hysterisk debatt om det.
Mm.
Att ni, ja, du har märkt den lite, Simon.
Ja, jag har märkt den, men jag vill liksom helst inte ge mig in i den här, men jag vill ändå kunna få säga
att du var lite töntig.
Jag vill inte bli hysterisk, men jag är på god väg att bli.
Ser du hur du sitter och knyter nävarna?
Jag kan bara dra recapa för dem som har missat det här då, att i Schlager-SM i lördags försöker jag återuppliva ordet Schlager-SM.
Ja, det var bra.
Då hade de mellanakten Hela Sveriges sång, kallade de den. Och den bestod av någon slags medley av dels nationalsången och så var det Gina Dirawi som sjöng en svensk folkvisa på arabiska och Sarah Dawn Finer som sjöng en svensk folkvisa på hebreiska samt en jojkande same.
Mm.
De flesta tror jag blev jätteglada av det här.
Jaha.
Jag tror ändå var det mer övervikt åt det. Och några blev arga av många töntiga anledningar.
Mm. Ja, det är ju det som är problemet.
Och många rasistiska anledningar.
Ja, det är också ett problem.
Men jag kan nog lite som du var inne på att jag kan hålla med dem som blev arga på en punkt att det känns lite fånigt det här med att sjunga jorden. Inte bara för att det är att pissa på min släkt. Men det är just att de ändrade till jorden för att det inte var exkluderande, sa de. Vill inte vara exkluderande.
Mm.
Och det blir något så här konstigt med att ha den invändningen mot en nationalsång. Eftersom en nationalsång per definition är exkluderande. Man hör på ordet nationalsång att här kommer det exkluderas. Alla länder förutom ett kommer bli exkluderat. Det är lite så här, det förklarar sig själv nästan.
Ja, för det är ju också en tävling där vi ska hitta någon som ska tävla mot andra länder. Alltså just i nationstävlingssammanhang fyller det väl en funktion med just nationer. Just i det sammanhanget. Tycker jag det passar.
Ja, men det är konstigt när något heter vad det är. att ändå inte förstå vad det är. Det heter ju exkluderande. I princip.
Exkluderande sången.
Uh-huh. Det är en synonym för nationalsång. Exkluderande sången.
Ska vi sjunga den? Mm. Nej tack, för jag känner mig exkluderad.
Hade kunnat direkt. Sjunger vi något annat? Ja. Ni behövde inte hålla på med en exkluderande sång om ni inte ville exkludera. Det var inte så som det var så jävla viktigt för mig att ni skulle ha nationalsången i en mellanakt. Nej, men jag tänkte på det, att något heter vad det är och ändå inte förstå vad det är. Jag har ett annat exempel på det. Det är ett stickspår. Men Donald Trump, som verkar vara på väg att bli republikanernas presidentkandidat. Mm. Det kanske redan är typ klart när den här podden kommer ut.
Det är super Tuesday.
Ja, i natt. Det är tisdag idag.
Det är deras variant av fett tisdag. Bra skämt av mig.
Ja, det var starkt.
Var det ens ett skämt? Nej, men levde upp till skämtformmässigt?
Då menar jag att jag kom på det nu i stunden. Och då,
då är det
då är det lägre trösklar.
ja, sänker trösklarna. Men... Var det ett skämt? Sänker trösklarna in på skämtmarknaden?
Ja, det är
så att Simon Svenssons fetista skämt kan få, ett arbetstillfälle.
Annars blir jag ju arbetslös. Vill ni hellre det?
Kan vi ha så här lågkvalificerade komiker som Simon? Eller ska vi sänka trösklarna?
Det är klart att ni som är komiker inte vill släppa in mig.
Rapport från Svensk Näringsliv kom att vi måste ha speciella instegsskämt för sådana som Simon Svensson.
Håll truten, fortsätt.
Annars kommer samhället slitas isär.
Håll truten, fortsätt. Det räcker nu.
Ja, men det har varit en nyhet om att Trump har fått stöd av Ku Klux Klan.
Ja.
Och den kände vit maktförespråkaren David Duke, som tidigare också var Grand Wizard, tror jag, av just Ku Klux Klan.
Coolt.
Och Trump blev intervjuad av CNN och fick frågan om han tänkte ta avstånd från det här stödet och de här grupperingarna, så som många antirasistorganisationer i USA har uppmanat Trump att göra. Men han sa då att han inte kunde göra det eftersom han inte visste något om de här grupperingarna och i så fall var tvungen att läsa på lite om dem först.
I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. And so you're asking me a question that I'm supposed to be talking about people that I know nothing about.
Ja, det gick för det första att belägga från tidigare uttalanden att han visst kände till David Duke. Men det som jag tyckte var ännu intressantare var det där med I know nothing about white supremacists. Jag vet inget om vit maktrörelsen. Jag kan inte ta avstånd från den, jag behöver lära mig mer. Alltså även om, det är ju såklart inte så, men även om det var så att han, det är för första gången han har talat om white supremacists, så är det ju återigen det där med att det heter vad det är.
Ja.
Det är helt självförklarande. Det här, vit makt, är de rasister? De heter, vi är rasister. Men jag behöver läsa på mer om rasism innan jag kan avgöra om rasism har något med rasism att göra. Måste hålla huvudet kallt, för det är massa PK-människor som ropar rasism om rasism nu för tiden. Allt är rasism nu, även rasism. Rabiata vänsterdebattörer som brunmålar rasismen. Vi måste vara försiktiga med att kläta rasism på rasismen. Det blir en urspårad debatt. Ja, det var ett stickspår. Det är trist med Donald Trump, tänker jag.
Att det är trist?
Eller det är, man fattar lite bättre med hur Hitler kom till makten grejen genom att följa Trump. Mm. För man kan inte ta in det när det är så knäppt.
Nej.
Man reagerar med någon likgiltighet.
Mm. Ja, jag har blockerat ut det.
Men var Hitler så här knäpp? Det tror inte jag.
Alltså, ja, men jag tror att det var lite samma grej att, eller jag har hört någon säga det, att vägen till Auschwitz kantades framförallt av likgiltighet.
Mm.
Ja, men jag vet, man kan bara bli arg så här över lite knäppa saker.
Ja.
Man kan inte bli arg. Det är så svårt. Eller det är något, det finns ingen så tillfredsställelse med att sätta dit Trump som jag gjorde nyss.
Nej.
Man kan ju dressera en schimpans till att göra Trump-satir, antagligen. Jag tror att Hitler sa någon gång att man kan ljuga för folk bara man ljuger tillräckligt mycket.
Ah.
Och jag har aldrig förstått vad det betyder. Det låter bara dumt.
Mm.
Alltså, jag har inte haft någon intuitiv förståelse för det. Varför skulle det vara så? Men det är bara något när man säger Trump, så man bara, man ljuger så mycket så man bara blir helt perplex av det.
Mm.
Vad ska man göra? Ja, det var ett stickspår. Åter till Melodifestivalen. Nationalsångsgrej.
Jag vill att du ska sätta dit dem nu utan att jag ska behöva bli en hysterisk rasist på kuppen.
Mm.
Du kan få ta den smällen, tänker jag.
Men jag har inga problem med det där med arabiskan. Och judiskan.
Nej.
Språket är inte så. Hebreiskan.
Du menade tjejen, judiskan som sjöng där.
Jag har inga problem med dem. Kan acceptera samen också.
Oj. Däremot... Det är stort.
Däremot känns det här med att sjunga jorden lite fel. Jag tänker, då kan man lika gärna sjunga We are the world. Mm. Alltså det måste ju finnas något vi är inte ni i en nationalsång. Annars blir det ju så här lite meningslös. Eller? Ja, det är som så här identitets- och tillhörighetsbyggare. Alltså om man ska göra det. Det är inte jag som säger att det är så jävla viktigt att hålla på och göra det i mellanakt. Men om man nu ska göra det, så finns det väl ändå något sånt element i det. Men jag förstår också att man inte gillar att sjunga Norden, faktiskt.
Mm. Ja, jag har ju så reagerat på det sen jag var liten. Varför ska jag sjunga Norden för?
Ja. Och jag förstår också det, att de vill ändå vara då inkluderande, mer inkluderande i sin nationalsång, att det är något med, jag menar, att Norden känns exkluderande på fel sätt. Jag tänker att det Zlatan gjorde var det rätta.
Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.
Ja, det var bra. Halvbra leverans.
Men det rimmar väl inte då väl?
Ja, det är att de sjunger jorden. För nu rimmar de jorden på jorden, va?
Ja, du skönaste land du på jorden, jag vill dö i Norden.
Fast det är två rader emellan. Aha. Men det kanske ändå räknas som rim.
För det beror med att rimma på Sverige. Jag vill därför inte ha Sverige
med. Ja, det är ett problem.
Det kanske är lite så bara då, hur orden faller i melodin sämre. Men jag föredrar nog ändå det, att jag tycker att det var rätt av Zlatan.
Mm.
Det är något med Norden, att det klingar mera nordiska människor från Norden.
Mm.
Det har något mera etnonationalistiskt över sig. Men Sverige blir mer ett begrepp som jag nu tänker kan fyllas. Mer med så här medborgarskapspatriotism. Att det borde vara möjligt, mer än Norden i alla fall, borde vara möjligt att fylla begreppet Sverige med en sån coolare Beyoncé sjunger Stars and Stripes på Super Bowl nationalism. Ja. Att vi är en nation av medborgare av olika kulturer förenade kring vissa idéer. Beyoncé är bra.
Jag har ett rim på det temat.
Uh-huh.
I det här landet har vi har vår hud olika färger. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige. Varsågod Gina, den får du.
Så många bra låttexter som skrivs.
Men jag tänkte, det här besjungandet av Norden då, att det känns mera då fast i en så här europeisk snarare då blod- och jordsnationalism.
Mm.
Så jag tror mer på Zlatan då, att om man vill skapa pepp för svenskhet, så är det mera rätt väg. Så jag tror inte på den här då förmodligen lätt nazistiska löjtnanten som skrev brev till min morfars föräldrar. Det gör jag faktiskt inte heller. Vi behöver något annat.
På den tiden så pratade man så, Ola.
Inte riktigt heller då på Melodifestivalen, utan jag tror på Zlatan.
Mm.
Oj.
Då känner jag att det var inte förgäves alla offer när jag ser Volvo-reklamen. Det är också sån, jag går på Volvo-reklam som alla socialledarskribenter.
Hörrni, jag såg en artikel som blev väldigt delad av mina så kallade vänner på Facebook.
Mm-hmm.
En artikel skriven av Ronny Sandahl, uttalar sig, va?
Mm. Ja.
Allas kommentarer då av mina vänner var så här: gud, så tänkvärt. Mm. Tänkvärt. Då klickar man ju.
Ja,
jag vill också få en sån, vad nu heter, jag blir tänkvärd. Vad heter. Mm-hmm. Rubriken på artikeln var tidernas blåsning och vi bara säljer.
Oj.
Spännande, va?
Är det att han har sagt hora?
Alla gick på att jag inte hade gjort det. Det var tidernas blåsning.
Och ni bara sväljer. Nej, det var det inte. Men jag kände så här, nej, nu är det någonting jag går på igen. Och jag skäms alltid när jag går på saker. Så åt den där reklamknep och så. Inledningen är så här: oavsett om det är singelhandlaren med fryspizza och dasspapper eller småbarnsmamman med kattmat och våtservetter, alla köper vatten.
Mm-hmm. Okay.
Bordsvatten, icke kolsyrat, även kallat kranvatten. Känner ni igen er i det här? Att alla köper vatten på ICA eller Coop?
Nej.
Nej.
Jag trodde bara att det var några få genuina knäppskallar som köpte vatten. Alltså sådana som du kallar retarderade, Ola.
Alltså köper vatten som i en stor dunk med vatten.
Nej, sådana här ramlösa skit liksom.
Aha. Men
Jonathan gör det.
Han gör ju det, och vi har ofta debatt om det. Men det är ju han då, och sen så riktigt.
Men det är för att Jonathan, om det går att bete sig ekonomiskt dumt på något sätt, så vet man att han kommer göra det. Att det bara är det handlar om.
Han är ju en egen kategori människa, tänker jag där. Precis som du säger, kan jag åka taxi 5 meter, då gör jag det.
Han gillar förmodligen kranvatten mer, men det är så här att, hur kan jag liksom försämra min ekonomiska situation lite grann här nu bara. Köper vatten på pressbyrån.
Men det här Ronnyst liksom ord alla, det är lite som stupar på 90-talet var, att man bara kände att det var manligt och kvinnligt skämt som kanske inte var så dåliga egentligen, men det var mer att de sa så här, alla män springer över minfält för att få titta på en tutte. Och man, nej. Hade du sagt att du hade gjort det så hade jag kanske skrattat och känt att ja, jo, lite är väl jag också. Men just när jag sa alla så kände jag nej. Mm. Men poängen med artikeln är alltså, vatten är ju gratis hemma.
Ja.
Mm. Och mina Facebook-vänner kände det här, det var tänkvärt.
Mm.
Det var väl inte tänkvärt det här. Det var, måste detta ens skrivas ner av Ronny? Det är som de här artiklarna. Hörrni ni, det är socker i läsk. Folk delar, det här var tänkvärt. Tänker man inte på ju, att det är dåligt för tänderna att dricka läsk. Måste läsning, geni. Och det retar mig också att mina Facebook-vänner tyckte att det var sån ögonöppnare. Men jag blev också lite glad att de tycker det.
Mm.
För när något sånt här händer så känner jag mig så jävla smart.
Vad skönt.
Alltså som jag är den smartaste. För det här, nu är ni två också då, lika smarta som jag.
Absolut.
I det här fallet. Men det är som liksom, när det är en sån jättesvår artikel om partikelfysik.
Mm.
Och så bara förstår jag allt. Mm. Andra säger så, oj det här var tänkvärt. Och jag
hade
bara,
aldrig tänkt på det här förut. Man bara, every single day man. Tänk på det med vatten varje dag.
Oj, oj. Jag liksom ser alla mönstren i andra. Mind blown. Jag gäspar. Öppnar en tjock bok. Där det står något intressant. Jag tänker att jag kan liksom bli kung över det här landet. Bestämma allt. Och ni andra ska inte ens fatta vad jag säger. Köp gammal luft på flaska, hade jag ropat. Och ni nickar bara, okej. Okay. Tänkvärt. Köp varm luft. Kan du stoppa in i ugnen? Okej. Okay. Ronny bara, har ni tänkt på att varm luft finns i ugnen? Ja, det är i sig sant va? Fan vad sjukt. Köp utsikten från din balkong på flaska. Fan vad gött. Att jag fattar att det här är sjukt. Men alla ni andra bara, ja det är ju en bra idé. Jag är så jävla smart.
Men nu har ju alla fattat tack vare Ronny att det är sjukt.
Ja.
Så här, men, du, ja men du menar att det kan vara lika lätt. Det är lika lätt att vara tänk. Du har insett hur lätt det är att vara tänkvärd nu.
Jag tror
ja, du kan skriva krönikan eller skämtet då. Köpa.
Ja.
Eller du kan börja sälja luft på flaska. Så kommer folk köpa det tills Ronny Sandahl skriver en krönika.
Jo, men jag tror precis som den här artikeln om att det är socker i läsk. Så köper vi ändå läsk. Och precis som den här artikeln, den kommer inte få folk att sluta köpa vatten. För folk är ju sinnessjuka och dumma i huvudet. Förutom jag då.
Mm.
Som kan bli kung. Känner jag idag. Tack Ronny för den känslan.
Okej.
Det hade blivit lite bättre om ni två hade varit vattenköpare. Men nu råkade det bli så att tre av Sveriges smartaste människor satt i samma rum.
Jag heter Ola Söderholm. Tack så jättemycket Simon Svensson och Moa Lundqvist.
Tack.
För den här veckan. Tack Aftonbladet Kultur. Vi hörs igen nästa vecka. 100 avsnittet.
Oj.
Hej då.
Hej då.
100 avsnittet, det låter som att det kommer att vara ett jubileum.